Kapitel 10. Hemligheter. För en kort stund ignorerade Egwene Alvear sina reskamrater. Hon ställde sig upp i stigbyglarna i hopp om att få se en skymt av Tyr Valon långt borta i fjärran. Det enda hon såg var någonting otydligt vitt som glittrade i morgonsolen. Men det kunde knappast vara någonting annat än staden på ön. Föregående eftermiddag hade de sett Drakberget som med sitt sönderbrutna krön reste sig ur den böljande slätten i ensamt majestät. Och strax bortom Drakberget låg floden Erinrin och Tyr Valon. Det var ett landmärke detta berg, en ensam naggad huggtand som sköt upp ur låglandet. Lätt att se, lätt att undvika. Det skyddes av alla, även av dem som var på väg till Tyr Valon. Det var på Drakberget som Luce Therin Frendebane hade dött, sades det. Berget var ämne för profetior och dunkla varningar. Ett skäl så gott som något att hålla sig undan från de svarta sluttningarna. Hon hade sina egna skäl att närma sig berget. Det var bara i Tyr Valon som hon kunde få den undervisning som hon behövde, som hon måste ha. Aldrig mer ska någon sätta kragen på mig. Hon sköt undan tanken, men den kom tillbaka i en annan form. Aldrig mer ska jag förlora min frihet. I Tyr Valon skulle Arnaya fortsätta att undersöka och pröva hennes drömmar. Det måste Aes Sedain göra, fastän hon hittills inte hade funnit några verkliga bevis för att Egwene var en drömmare. Egwene hade börjat ha obehagliga drömmar sedan de lämnade Elmoth-slätten. Utöver de som handlade om Shorshan, och de kunde fortfarande få henne att vakna blöt av svett, drömde hon mer och mer om Rand. Han sprang. Han var på väg mot någonting och samtidigt flydde han från någonting annat. Hon ansträngde blicken ytterligare och stirrade bort mot Tyr Valon. Arnaya var säkert där och kanske Gallard. Hon kände hur det hettade i kinderna och förvisade honom ur sina tankar. Tänk på vädret. Tänk på någonting annat, vad som helst. Och ljus, det är onekligen varmt. Så här tidigt på året var minnet av vintern ännu starkt och Drakbergets topp var fortfarande vit. Men här på slätten hade snön smält bort. Vårörter tittade fram genom det bruna toviga fjolårsgräset och här och där på de låga kullarna växte träd vars grenar var röda av nya skott. Efter en vinter på resande fot, ibland inblåsta i en by eller i lägret i flera dagar, ibland i snö som nådde hästarna till buken och gjorde att de mellan soluppgång och solnedgång inte kom längre än hon själv kunnat komma till fots före middag i bättre väder, så var det sannerligen skönt att se dessa vårtecken. Egwene svepte undan den tjocka yllemanteln och sjönk åter ner på sadeln med dess höga sadelbom. Hon slätade till kjolen med en otålig handrörelse och hennes mörka ögon fylldes av avsmak. Hon hade haft på sig klänningen alldeles för länge, men hon hade bara en till och den var ännu smutsigare. Båda två hade hon sytt om så att de gick att rida i och bägge hade den mörkgrå färg som bars av de kopplade. När de åtskilliga veckor tidigare hade påbörjat sin färd till Tyr Valon hade valet stått mellan mörkgrått eller ingenting alls. Jag svär att jag aldrig ska bära grått igen, Bela, sa hon till det raggiga stoet och klappade henne på halsen. Inte för att jag kommer att ha mycket till val när vi kommer till Vita tornet, tänkte hon. I Vita tornet gick alla noviserna i vita klänningar. Pratar du för dig själv nu igen, sa Ninni. Hon red närmare med sin bruna vallack. De två kvinnorna bar likadana kläder och var dessutom lika långa. Men hästarnas olika höjd gjorde att den forna klokfrun från Imonswall satt en halv fot högre än Egwene. Ninni såg bekymrad ut och hon drog sig i den tjocka mörka flätan som hängde fram över axeln. Det brukade hon göra när någonting tyngde henne. och ibland när hon tänkte vara alldeles ovanligt omedgörlig. Ormringen på hennes finger visade att hon var antagen, fortfarande inte upphöjd till fullvärdig ACD, men en god bit närmare det än Egwen. Det vore bättre om du ägnade dig åt att hålla vakt. Egwen höll på att säga att hon tittat efter Tervallon, men ångrade sig. Varför trodde hon att jag stod upp i stigbyglarna? För att jag inte tycker om sadeln. Allt för ofta verkade Ninive glömma bort att hon inte längre var klokfru i Imonswall och att Egwen inte längre var ett barn. Men hon har ringen och inte jag. Än. Och för henne verkar det betyda att allting är som förr. Funderar du på hur Moraine behandlar Lan? Frågade hon med len röst och såg med tillfredsställelse det hårda ryck som Ninive gav flätan. Men skadeglädjen varade inte länge. Det låg inte för henne att vara elak och hon visste att Ninives känslor för väktaren var lika orediga som garnhärvor när en kattunge hade rumsterat i stickkorgen. Men Lan var ingen kattunge och Ninive måste göra någonting åt allt sammans innan hans dumma, envisa ädelhet retade henne så mycket att hon slog ihjäl honom. De var 6 stycken allt som allt, klädda i enkla kläder för att inte väcka någon uppmärksamhet i de byar och köpingar som de red igenom. Likväl var de kanske det mest udda sällskap som korsat Carlineheden på många god dag. 4 av dem var kvinnor och en av de båda männen låg på en bår mellan 2 hästar. Förutom båren var de båda hästarna också lastade med förnödenheter för de långa sträckor där det inte fanns någon bebyggelse. 6 människor, tänkte Egwen. Och hur många hemligheter? De delade mer än en, saker som de kanske skulle få hålla hemliga även i Vita tornet. Livet var enklare hemma i Imonswall. Ninive, tror du att allt är som det ska med Rand och Perrin, tillade hon hastigt. Hon kunde inte längre låtsas att hon en dag skulle gifta sig med Rand. Det skulle bara vara självbedrägeri. Hon tyckte inte om detta, hade inte helt lyckats finna sig i det, men visste att det var så. Är det drömmarna? Har du haft besvär med dem igen? Ninive lät orolig, men Egwen var inte på humör att ta emot något medlidande. Hon gjorde rösten så obesvärad som möjligt. Ryktena som vi har hört säger ingenting om vad som egentligen har hänt. De gånger de handlar om någonting som jag känner till är det alltid förvanskat och fel. Allting har gått fel ända sedan Moraine kom in i våra liv, sa Ninive ilsket. Perrin och Rand. Hon tystnade med en förbittrad grimas. Det verkade nästan som om Ninive trodde att Moraine var skyldig till vad Rand hade blivit. De får klara sig själva tills vidare. Jag är rädd att vi själva har bekymmer. Det är någonting i görningen. Jag kan känna det. Vet du vad det är? Frågade Egwen. Det känns nästan som en storm. Ninive studerade morgonskyn med sina mörka ögon. Himlen var klar och blå med bara några spridda vita moln och hon skakade åter på huvudet. Som om det skulle bli storm. Ninive hade alltid kunnat förutsäga vädret. Det kallades att lyssna i vinden och alla klokfruar förväntades kunna det. Men i själva verket var det många som inte hade gåvan. Efter uppbrottet från Imonswall hade Ninives förmåga på något sätt vuxit eller förändrats. Och nu kunde stormarna som hon kände ha att göra med människor snarare än regn och vind. Egwen bet sig fundersamt i underläppen. De fick inte bli stoppade eller sinkade. Inte efter så lång väg, inte så nära Tervallon. Dels för Matts skull, men också av andra orsaker. Hon kunde kanske inse att dessa andra skäl var viktigare än en bondpojkes liv, även om han var en barndomsvän. Men hennes hjärta kunde inte riktigt gå med på det. Hon såg på andra och undrade om någon av dem hade märkt någonting. Varin Sedai, Kort och kraftig och helt klädd i olika nyanser av brunt var av allt att döma djupt försjunken i tankar. Hon red i täten men lät hästen lunka på i sin egen takt. Huvan på hennes mantel var framdragen så långt att den nästan helt dolde ansiktet. Hon tillhörde bruna Aja och de bruna systrarna brukade vara mer intresserade av att söka efter kunskap än av världen omkring dem. Men Egwen var långt ifrån övertygad om att Varin verkligen var så likgiltig. Varin hade blivit grundligt inblandad i omvärldens förehavanden genom att färdas tillsammans med dem. Längre bak red Elaine, i likadana grå kläder som Egwen och Ninny. Hon var lika gammal som Egwen och novis hon också. Men istället för Egwens mörka färger hade hon gyllenrött hår och blå ögon. Hon red jämsides med båren där den medvetslöse Märt låg och betraktade honom med orolig blick. Det var en oro som de alla delade. 3 dagar hade gått sedan Märt senast varit vid medvetande. På andra sidan båren red en mager, långhårig man som tycktes försöka titta åt alla håll samtidigt utan att någon skulle märka det. Hans ansikte var fårat av djup koncentration. Harryn, sa Egwen och Ninny nickade. De höll in så att hästarna med båren skulle komma i fatt dem. Framför dem fortsatte Varin i samma takt som förut. Känner du någonting, Harryn? Frågade Ninny. Elaine lyfte blicken från Märts spår, plötsligt uppmärksam. Nu hade alla de 3 kvinnorna blicken fäst vid den magre mannen. Han vred sig i sadeln och gned sig om den långa näsan. Bekymmer, sa han, korthugget och motvilligt på samma gång. Jag tror att kanske... Bekymmer. Han var tjuvfångare åt kungen i Shainar och saknade de kinariska krigarnas karaktäristiska hårknut. Men det korta svärdet och svärdbräckaren vid hans bälte var nötta av flitig användning. Efter mångårig erfarenhet tycktes han ha fått gåvan att kunna lukta sig till brottslingar, särskilt om de hade begått våldsdåd. 2 gånger under resan hade han rått dem att lämna en by mindre än en timme efter att de hade kommit dit. Första gången hade de vägrat för att de var för trötta. Men innan natten var över hade värdshusvärden och 2 andra karlar från byn försökt mörda dem i deras sängar. De var bara simpla tjuvar, inga mörkvänner, begivna på hästarna och vad som nu kunde finnas i sadelväskorna. Men resten av byborna ansåg tydligen också att främlingar var lovligt byte. De hade blivit tvungna att fly undan en pöbelhop med yxskaft och högafflar. Andra gången hade Varin gett order om uppbrott så snart Harryn hade uttalat sin varning. Men tjuvfångaren var alltid tillbakadragen och på sin vakt när han talade med sina reskamrater. Så hade det inte varit medan Märt kunnat prata. De båda männen hade skämtat och spelat tärning när kvinnorna inte var för nära inpå. Förmodligen blev han nervös av att vara praktiskt taget ensam med en HCD och 3 kvinnor som höll på att lära upp sig till systrar. En del män valde slagfältet hellre än att behöva möta en HCD. Vad för sorts bekymmer, sa Elaine. Hon talade otvunget, men i hennes röst fanns en sådan oförtäckt förväntan att få svar omedelbart och utförligt att Harryn genast öppnade munnen. Jag känner lukten av... Han avbröt sig tvärt och flackade med blicken mellan de 3 kvinnorna. Det är bara en känsla, sa han slutligen. En föraning. Jag har sett en del spår, både igår och idag. Hästar, en hel mängd. 20-30 stycken på väg åt ett håll. Lika många på väg åt ett annat. Man undrar ju vad det betyder. Det är det hela, en känsla. Men jag tror att det blir bekymmer. Spår? Egwen hade inte lagt märke till dem. Ninny sa vasst. Jag såg inget bekymmersamt med dem. Ninny var en skicklig spårfinnerska och stolt över det. De var 4 dagar gamla. Varför tror du att de skulle innebära bekymmer? Jag bara tror det, sa Harryn. Han talade tvekande, som om det fanns mer han ville säga. Han sänkte blicken, gned sig om näsan och tog ett djupt andetag. Det var länge sedan vi såg någon by, muttrade han. Vem vet vilka nyheter från Form som kan ha kommit för oss. Vi kanske inte får ett sånt varmt välkomnande som vi väntar oss. Vad jag tänker är att de där ryttarna kan vara stråtrövare. Mördare. Vi borde vara försiktiga. Det är vad jag tänker. Om Mert vore kry skulle jag kunna rida i förväg och spana. Men nu är det kanske bäst att jag inte lämnar er ensamma. Ninive höjde ögonbrynen. Tror du inte att vi kan klara oss själva? Kraften hjälper er inte långt om någon dödar er innan ni hinner använda den, sa Harryn med blicken ned mot den höga sadelknappen. Jag hoppas ni ursäktar, men jag tror att jag... Jag rider fram till Varin Sedé nu. Han körde hälarna i hästens flanker och galopperade iväg innan någon av dem hann säga mer. Det var då en överraskning, sa Elaine när Harryn saktade in en liten bit från den bruna systern. Varin verkade inte ta mer notis om honom än om någonting annat, och Harryn tycktes vara lika glad åt det. Hela vägen från Thomans huvud har han hållit sig så långt från Varin som han kunnat komma. Han verkar alltid rädd för vad hon ska säga. Han kan vara rädd för Aesir även om han respekterar dem, sa Ninive. Och rädd för oss, tillade hon motvilligt. Om han tror att det är någonting i görningen borde vi skicka iväg honom för att spana. Eowyn tog ett djupt andetag och såg på de två andra med så stadig blick hon förmådde. Om det blir bekymmer kan vi själva försvara oss bättre än han skulle kunna göra med 100 soldaters hjälp. Det vet han inte, sa Ninive torrt. Och jag har inte för avsikt att upplysa vare sig honom eller någon annan om det. Jag kan föreställa mig vad Varin skulle säga om det. Elaine lät illa till mots. Jag önskar att jag visste hur mycket hon vet. Om den ärmelintronande får reda på det vet jag inte om ens min mor kan hjälpa mig. Än mindre om hon kan hjälpa er två. Eller om hon ens skulle försöka. Elaines mor var drottning av Andor. Hon lärde sig bara att hantera kraften lite grann innan hon lämnade Vita tornet. Hur mycket hon än har velat ge sken av att hon är fullvärdig syster. Vi kan inte förlita oss på Morgase, sa Ninive. Hon är i Caimlin och vi kommer att vara i Ter Vallon. Nej, vi kan nog få tillräckligt med bekymmer för att vi gav oss av utan tillåtelse. Oavsett vad vi har med oss tillbaka. Det bästa är om vi kan hålla oss lugna, uppträda ödmjukt och inte dra till oss mer uppmärksamhet än vi redan har gjort. En annan gång skulle tanken på en ödmjuk Ninive ha fått Eowyn att skratta högt. Till och med Elaine lyckades bättre med det. Just nu hade hon dock inte alls svårt att hålla sig för skratt. Och om Harryn har rätt, om vi blir anfallna. Han kan inte försvara oss mot 20 eller 30 män. Och om vi väntar på att Varin ska göra någonting hinner de kanske döda oss. Du sa ju att du känner en storm i antågande, Ninive. Gör du, sa Elaine. Hon skakade på huvudet så att de gyllenröda lockarna darrade. Varin skulle inte tycka om att vi... Hon lät meningen förbli oavslutad. Vi blir kanske tvungna. Vad Varin än tycker. Jag tänker göra vad som måste göras, sa Ninive skarpt. Om det nu finns något jag kan göra. Ni båda får fly om det blir nödvändigt. Det kan hända att det viskas i hela Vita tornet om hur starka ni kan bli. Men ni ska inte tro att det hindrar den ärmelintronande eller tornets sal från att släcka er om de skulle finna det nödvändigt. Elaine svalde djupt. Om de skulle släcka oss för det, sa hon med svag röst, så skulle de släcka dig också. Vi ska fly tillsammans eller kämpa tillsammans. Harryn har haft rätt förut. Om vi överhuvudtaget ska ha någon möjlighet att hamna i bekymmer i Vita tornet, kanske vi måste... göra vad vi måste först. Egwen röst till. Släkt. Avskuren från Sidar, den kvinnliga halvan av urkällan. Endast ett fåtal Aesir hade någonsin dragit på sig detta straff. Men enligt Vita tornets lagar var det vissa brott som måste få det som följd. Alla noviser fick lära sig namnen utan till på de Aesir som genom historien hade blivit släkta och vilka förbrytelser de hade gjort sig skyldiga till. Numera kunde hon ständigt känna urkällans närvaro, någonstans strax utom synhåll, ungefär som middagssolen som lyste över hennes axel. Även om hon många gånger förblev tomhänt när hon grep efter Shardar, ville hon likväl vidröra den. Och ju mer hon vidrörde den, desto mer ville hon känna den. Helst ville hon ständigt ha den inom sig, vad en Sheriam Sedai, novisernas föreståndarinna, hade att säga om farorna med att bli alltför förtjust i att känna kraften. Blotta tanken på att bli avskuren från den, att fortfarande kunna känna Sidar men aldrig kunna vidröra den igen. Ingen av de båda andra verkade heller ha någon lust att prata. För att dölja rysningarna böjde hon sig ner från sadeln mot den mjukt gungande båren. Märts filtar hade kommit i oordning. De blottade en dolk med böjt blad och gyllene slida som han höll hårt i ena handen. I änden av fästet satt en rubin, stor som ett duvägg. Hon drog tillbaka filten över handen, noga med att inte vidröra dolken. Han var bara ett par år äldre än hon, men det tärda ansiktet och den gulbleka huden fick honom att se mycket äldre ut. De hesa andetagen fick nätt och jämt bröstkorgen att röra sig. Vid hans fötter låg en knölig skinnsäck som hon också täckte över med filten. Vi måste få Matt till Vita tornet, tänkte hon, och säcken. Ninni lutade sig också ner och kände på Märts panna. Febern har blivit värre. Hon lät bekymrad. Om jag bara haft lite bättringsrot eller feberbane. Varin kunde kanske försöka hela honom igen. Ninni skakade på huvudet. Hon slätade till Märts hår och rätade på sig innan hon sa någonting. Hon säger att hon ett och jämt kan hålla honom vid liv som det är. Och jag tror henne. Jag försökte hela honom själv igår kväll, men det hände ingenting. Elaine flämtade till. Sheriam Sedai säger att vi inte får försöka hela själva förrän vi har blivit vägledda steg för steg 100 gånger. Du kunde ha dödat honom, sa Egwen vast. Ninni gav ifrån sig en högljudd fnysning. Jag helade folk innan jag ens funderat på att fara till Tarvalon, även om jag inte visste att det var det jag gjorde. Men det verkar som om jag behöver mina mediciner för att få det att fungera. Jag önskar verkligen att jag hade lite feberbane. Jag tror inte att han har lång tid kvar, kanske bara några timmar. Det lät som om hon var nästan lika bekymrad över att hon visste detta och hur hon visste det, som hon var över Märt. Än en gång undrade hon varför Ninni överhuvudtaget hade valt att fara till Tarvalon för att bli Aes Sedai. Hon hade själv lärt sig att omedvetet leda kraften, även om hon inte alltid kunde kontrollera dess flöde. Hon hade klarat sig genom den kris som tog livet av 3/4 av de kvinnor som lärde sig att leda kraften utan vägledning från Aes Sedai. Ninni sa att hon ville lära sig mer, men ändå var hon motsträvig som ett barn som måste äta fårtungerot ibland. Vi är snart i Vita tornet, säger hon. Där kan de hela honom. Den ämelintronande kommer att ta hand om honom, och om allt det andra. Hon undvek att se på säcken som låg under filten vid Märts fötter, och de två andra gjorde detsamma. Vissa hemligheter skulle det bli en lättnad att få lämna ifrån sig. Ryttare, sa Ninni plötsligt, men Egwen hade redan sett dem. 2 dussin män hade dykt upp över en låg ås längre fram. De kom galopperande med de vita mantlarna fladdrande för vinden. Ljusets söner, sa Elaine. Det lät som en svordom. Jag tror vi har hittat både din storm och Harrins bekymmer. Varin höll in hästen och la handen på Harrins arm för att hindra honom från att dra svärdet. Egwen fick den främre av packhästarna att stanna strax bakom den fylliga Eisedén. Låt mig sköta allt prat, barn, sa Eisedén med lugn stämma medan hon sköt tillbaka mantelns kåpa och blottade sitt gråsprängda hår. Egwen visste inte hur gammal Varin var. Kanske gammal nog för att vara hennes farmor. Men hennes enda ålderstecken var de grå hårstråna. Och vad ni än gör, låt dem inte göra er arga. Varins ansiktsuttryck var lika lugnt som rösten. Men Egwen fick ändå en känsla av att hon mätte avståndet till Tarvalon med blicken. Nu kunde man se tornen sticka upp. Dessutom syntes en bro som spände i en båg över floden, så hög att handelsskeppen kunde segla under den. Tillräckligt nära för att synas, tänkte Egwen, men för långt borta för att vara till någon hjälp. Ett ögonblick var hon övertygad om att de annalkande vitrockarna tänkte gå till anfall. Men så lyfte anföraren handen och de höll in, knappt 40 steg bort. Damm och grus yrde kring hästhovarna. Niniv muttrade någonting med låg, ilsken röst medan Elaine satt rak och stolt i sadeln. Hon såg ut som hon tänkte tillrättavisa vitrockarna för deras ohyfsade uppförande. Harrin hade fortfarande handen på svärdsfästet. Han var redo att ställa sig mellan vitrockarna och kvinnorna oavsett vad Varin sa. Varin viftade bort det yrande dammet från ansiktet. De vitklädda ryttarna spred sig i en båge och blockerade effektivt deras väg. Deras bröstharnesk och spetsiga hjälmar var skinande blanka och till och med ringbrynjorna glänste i solen. På bröstet till deras rockar fanns en gyllene sol. En del av dem la an pilar mot bågsträngarna. De höjde inte bågarna än, men var redo att göra det när som helst. Ledaren var en ung man, men de två gyllene kokarderna under solen på hans mantel visade att han hade uppnått en hög ställning. Två häxor från Tarvalon, om jag inte tar helt fel, sa han med ett leende som fick huden att spännas över det magra ansiktet. I hans ögon brann en arrogant glöd, som om han kände sanningar andra var för dumma för att se. Och två små löss, och två knähundar, den ena sjuk och den andra gammal. Harrin stelnade av ilska, men Varins hand hindrade honom från att göra något. Varifrån kommer ni? Frågade vitrocken uppfordrande. Vi kommer västerifrån, sa Varin stillsamt. Flytta er ur vår väg och låt oss fortsätta. Ljusets söner besitter ingen myndighet här. Sönernas myndighet sträcker sig överallt där ljuset är, häxa. Och där ljuset inte finns, för vi det med oss. Svara på mina frågor. Eller måste jag föra er till vårt läger och låta åklagarna sköta frågandet? Mert skulle inte klara ännu en dags dröjsmål innan de nådde hjälpen i Vita tornet. Och än viktigare, den krassa tanken fick Egwen att rysa. Än viktigare var att säckens innehåll inte fick falla i vitrockarnas händer. Jag har svarat, sa Varin, fortfarande lugn. Och det är hövligare än ni förtjänar. Tror ni verkligen att ni kan stoppa oss? Några av vitrockarna höjde bågarna som om hon hade uttalat ett hot. Men hon fortsatte i samma stillsamma ton. Det kan hända att vissa länder böjer sig under era hot, men inte det här. Inte inom synhåll för Tarvalon. Tror ni verkligen att ni skulle tillåtas att föra bort en Eisedé här? Anföraren vred sig besvärat i sadeln som om han plötsligt börjat betvivla att han hade kraft att sätta bakom sina ord. Sedan sneglade han bakåt mot soldaterna, antingen för att övertyga sig själv om deras stöd eller för att han plötsligt mindes att de såg honom, och tog sig samman. Jag hyser ingen rädsla för era mörkväns konster, häxa. Svara mig, eller svara åklagarna. Rösten hade inte samma kraft som tidigare. Varin öppnade munnen för att svara, men innan hon hann säga någonting upplät Elaine sin stämma. Hon talade med klar, befallande röst. Jag är Elaine, tronens dotter av Andor Vitrock. Om ni inte omedelbart flyttar er ur vägen får ni svara inför drottning Morgase. Varin väste förargat. Ett ögonblick verkade Vitrocken mållös, men så skrattade han. Så det tror du. Du upptäcker nog snart att Morgase inte längre hyser någon större kärlek för dina häxor, flicka. Hon kommer att tacka mig om jag tar dig tillbaka till henne. Kapten Eamon Walda vill säkert mycket gärna tala med dig, tronens dotter av Andor. Han höjde handen, men Egwen kunde inte avgöra om det bara var en gest eller en signal till soldaterna. En del av vitrockarna samlade ihop tyglarna. Vi kan inte vänta längre, tänkte Egwen. Jag tänker inte bli fängslad igen. Hon öppnade sig för kraften. Det var en enkel manöver och gick nu mycket snabbare än första gången hon hade försökt. Hennes trägna övning hade gett resultat. På ett ögonblick hade hon tömt sitt medvetande på allting utom en ensam rosenknopp som svävade i intet. Det var hon som var rosenknoppen. Hon som öppnade sig för ljuset, för Sidar. Urkällans kvinnliga hälft. Kraften översköljde henne, hotade nästan att skölja bort henne. Det var som att bli uppfylld av ljus, av ljuset. Att vara ett med ljuset, ett strålande rus. Hon kämpade för att inte bli fullständigt uppslukad, koncentrerade sig på marken framför anförarens häst. Bara en liten fläck på marken. Hon ville inte att någon skulle dö. Ni ska inte få mig. Mannen höll fortfarande på att lyfta handen när marken framför honom exploderade med ett dån. En tunn kaskad av jord och stenar sprutade upp ovanför hans huvud. Hästen stegrade sig med ett vilt skri och han föll ur sadeln som en säck. Redan innan han nådde marken hade Egwen flyttat sin koncentration närmare de andra vitrockarna. Och en och en fontän av grus sköt upp ur marken. Bela dansade åt sidan, men Egwen kontrollerade stoet med tyglarna och knäna utan att ens tänka på det. Trots att hon var insvept i sin tomhet blev hon förvånad när hon såg ett tredje utbrott, denna gång utan hennes medverkan, och så ett fjärde. Hon var vagt medveten om att Ninive och Elaine omgavs av den glöd som visade att också de hade gripit och låtit sig gripas av Sidar. Denna strålglans var synlig endast för kvinnor som själva kunde leda kraften, men följderna var synliga för alla. Överallt exploderade marken framför vitrockarna, överöste dem med jord. Mullret fick dem att skälva och hästarna att skena. Harryn stirrade vilt omkring sig med vidöppen mun, allt medan han försökte hindra packhästarna och sin egen häst från att skena. Han verkade vara lika rädd som vitrockarna. Varin hade spärrat upp ögonen i häpnad och vrede. Hennes läppar rörde sig frenetiskt, men orden uppslukades av dånet. Det dröjde inte länge förrän vitrockarna flydde i panik. De galopperade iväg som om de hade den svarte själv i hälarna. Några av dem tappade bågarna i farten. Alla flydde. Utom den unge befälhavaren som mödosamt reste sig från marken. Han stod hopkurad och betraktade Varin med vitt uppspärrade ögon. Hans ansikte och den fina vita manteln var dammiga och smutsiga, men det tycktes han inte märka. Döda mig då, häxa, sa han med skälvande röst. Sätt igång. Döda mig precis som ni dödade min far. Aes Sedain tog ingen notis om honom. Hon var helt upptagen av sitt ressällskap. De flyende vitrockarna försvann över samma ås som de kommit ifrån. Alla på en gång och utan att se sig om, som om också de hade glömt bort anföraren. Befälhavarens häst sprang med dem. Under Varins rasande blick släppte Egwen långsamt och motvilligt greppet om Shardar. Det var alltid svårt att släppa taget. Det gick ännu långsammare för glöden att försvinna kring Ninive. Ninive stirrade bistet på den magre vitrocken framför dem, som om han fortfarande skulle kunna ställa till med någonting. Elaine verkade vara bestört över vad hon själv hade gjort. Vad ni har gjort, började Varin, men avbröt sig för att dra djupt efter andan. Alla de tre kvinnorna omfattades av hennes blick. Vad ni har gjort är en styggelse. En styggelse. En HD använder inte kraften som vapen annat än mot skuggans yngel eller som allra sista utväg för att skydda sitt eget liv. De tre löftena. De tänkte döda oss, avbröt Ninive hetsigt. Döda oss eller föra bort oss för att tortera oss. Han skulle just till att utdela befallningen. Egentligen använder vi inte kraften som vapen, Varin Shede. Elaines hållning var stolt, men rösten skällde. Vi skadade ingen. Vi försökte inte ens skada någon. Nog måste... Bespara mig dina hårklyverier, fräste Varin. När ni blir fullvärdiga Eishader, om ni någonsin blir fullvärdiga Eishader, kommer ni att vara bundna av de tre löftena. Men till och med noviser förväntas göra sitt bästa för att uppföra sig som om de redan var det. Han där då? Ninive gestikulerade mot vitrockarnas befälhavare som fortfarande stod kvar på samma plats, synbarligen lamslagen. Ninives ansikte var spänt som ett trumskinn. Hon verkade vara nästan lika arg som Aesedén. Han tänkte ta oss till fånga. Mert kommer att dö om han inte snart kommer till Vita tornet och... Egwen visste vilka ord Ninive kämpade så för att inte uttala. Och ingen annan än den ärmelintronande får ta säcken. Varin betraktade vitrocken med trött blick. Han försökte bara trakassera oss barn. Han visste mycket väl att han inte kunde tvinga oss att bege oss någonstans mot vår vilja. Inte utan alldeles för mycket bekymmer för hans del. Inte här, inte inom synhåll för Tervallon. Jag kunde ha pratat oss förbi honom. Det enda som krävdes var lite tid och lite tålamod. Om han kunnat göra det i löndom skulle han mycket väl ha kunnat försöka döda oss. Men ingen vitrock med förstånd än som en get skulle försöka skada en HD som kände till hans närvaro. Se vad ni har gjort. Vad kommer inte de där kararna att berätta för historier? Och vilka följder kommer det inte att få? När Varin talade om lönnmord hade befälhavaren blivit röd i ansiktet. Det är inte fegt att utmana de krafter som stod bakom världsfallet, utbrast han. Häxor, ni vill åstadkomma ett nytt världsfall och ni är i den svartes tjänst. Trött och klentroget skakade Varin på huvudet. Egwen önskade att hon kunde ställa något av det som hon hade gjort till rätta. Jag är mycket ledsen för det vi gjorde, sa hon till vitrocken. Hon var glad att hon inte var bunden av Aesedernas löfte att aldrig säga ett osant ord. För det hon sa nu var på sin höjd en halvsanning. Vi borde inte ha gjort så och jag ber om ursäkt. Jag är övertygad om att Varin Shede kan hela era blessyrer. Han backade undan som om hon hade erbjudit honom att bli levande flott och Varin fnös högljutt. Vi har färdats lång väg, fortsatte Egwen. Hela vägen från Tormans huvud. Och om vi inte hade varit så trötta skulle jag aldrig ha... Tyst, flicka, ropade Varin samtidigt som vitrocken fräste. Tömans huvud, form! Ni var vid form! Han tog ännu ett stapplande steg bakåt och drog sitt svärd. Egwen kunde inte utläsa ur ansiktsuttrycket om han tänkte anfalla eller bara ville kunna försvara sig. Harrin red närmare vitrocken med ena handen på fästet till svärdspräckaren, men den magerlagde talade oförtrutet vidare. Han var så rasande att spottet flög ur munnen på honom. Min far dog vid form. Bayer berättade det. Ni dödade honom för er falska drakes skull, häxor. Ni ska dö för det. Ni ska brinna. Obetänksamma barn, suckade Varin. Ni låter tungorna fladdra nästan som pojkar. Vandra i ljuset, min son, sa hon till vitrocken. Utan att säga mer ledde hon dem runt mannen, men hans rop följde dem. Mitt namn är Dane Bornholt. Kom ihåg det, mörkvänner. Ni ska frukta mitt namn. Det ska jag bli man för. Kom ihåg mitt namn. När Bornholts rop tonat ut bakom dem red de vidare under tystnad. Till sist sa Egwene, utan att rikta sig till någon särskild. Jag ville bara rätta till alltihop. Rätta till, muttrade Varin. Du måste lära dig att det finns en tid för sanningen och en tid för att vakta sin tunga. Det är den enklaste av de lektioner du måste lära dig, men den är viktig om du vill leva så länge att du kan förtjäna din sjal. Har du aldrig tänkt på att budet om form kan ha föregått oss? Varför skulle hon ha tänkt på det, frågade Ninni. Hittills har vi inte träffat någon som har hört annat än rykten, om ens det. Den senaste månaden har vi till och med lämnat ryktena bakom oss. Och måste alla bud komma längs samma vägar som vi, sa Varin. Vi har färdats långsamt. Ryktet irar längs 100 vägar. Förutsätt alltid det värsta, barn. På så vis får man bara behagliga överraskningar. Vad menade han med det han sa om min mor, sa plötsligt Elaine. Han måste ha ljugit. Hon skulle aldrig vända sig mot Tervallon. Andros drottningar har alltid varit vänligt stämda mot Tervallon, men allting förändras. Varins ansikte var återlugnt, men rösten var spänd. Hon vände sig i sadeln och betraktade dem, de tre unga kvinnorna, Harryn, Mert på sin bår. Världen är förundlig och allt förändras. De kom till krönet av en ås. Framför dem syntes en by. Det var hus med gula tegeltak, hopträngda kring den stora bron som ledde till Tervallon. Nu måste ni verkligen vara på er vakt, sa Varin. Det är nu det verkligt farliga börjar.